till Den nakna chefen. För ett mer autentiskt och rockigare ledarskap.
Med Katrin.
Och Helena.
Och här följer fortsättningen på vår sändning med frukostgäster.
Då drog jag en ny lapp här. Den, på den står det att leda millennials. Den här frågan har jag fått vid tidigare tillfällen när vi var inbjudna på ett annat frukostmöte.
Då är vi tillbaka. Nej, men då blir det. Ja. Det kan bli samma flera gånger. Ja.
Och jag reflekterade över det här med generationer då. Väldigt mycket. När vi kom ut som 60-talister så var det 40-talisterna som var jättemånga för det första.
Och som proppen kallades de.
Ja, proppen kallades de. Mm. Och de hade tyckt att vi var helt omöjliga att leda. Jag minns det så tydligt. De tyckte att vi var oförskämda, vi ifrågasatte ledarna. Alltså, ja, det fanns tusen saker vi gjorde som inte var comme il faut för 40-talisterna.
Mm.
Nu diskuteras det med millennials samma sak, upplever jag lite grann. Mm. För att kanske raljera lite. Men jag upplever att man problematiserar generationsskiftena på grund av att vi faktiskt har olika verkligheter vi har vuxit upp i.
Mm.
Och jag är inte ens säker på att man ska se det på det sättet. Det handlar ju egentligen inte om något annat än att nu är det en annan generation med en annan bakgrund som har andra mål, de har andra förväntningar, de har andra tankar, och de är framförallt uppvuxna med en helt annan digital miljö än vad vi var.
Mm.
Och under det där så är de också människor, tänker jag.
Mm.
På samma sätt som när vi pratar om funktionsnedsättningar, eller vi pratar om, som vi gjorde nyligen, eller när vi pratar om, så är det så att i grund och botten är vi människor. Det handlar om att leda millennials, tror jag, handlar om att leda en människa som är yngre. Mm. Med andra uppväxtvillkor.
Mm.
Så ser jag det lite krasst. Hur tänker du om det här?
Ja, jag tänker på att jag har ju hört, det finns ju studier på de här sakerna. Alltså allmänt generationsväxling. Jag tror den heter ungdomsrapport. Nu kommer jag inte ihåg namnet. Vi kan leta reda på det och lägga länk sen. Men där man har tittat under ganska lång tid och intervjuat ungdomar i en viss ålder och sen följt upp det senare. Och där visar det sig att det finns en del, det är inte 50-50 kanske, men det är nästan lika stora delar. En del är att man faktiskt ändrar sina värderingar. De flesta av oss har andra värderingar vid 28 än vid 18. Därför att man är på ett annat ställe i livet. Och det där gäller alla generationer. Sen är det ju en del att det är inte heller sant. Det finns ju någon som säger ja, du växer upp och du kommer att tänka som mig. Nej, för det är bara halva sanningen. Den andra halvan är att vi faktiskt förflyttar oss i värderingar, i sätt att tänka, sätt att leva för varje generation. Och det är enkelt att se om man tittar tillbaka. Så att jag tänker att det där är bra att ha bakhuvud, någonting 50-50-regel här. Och sen så tänker jag också på en sak till här. Och det är en podd vi har gjort tidigare där vi kom in på den här frågan utan att riktigt fördjupa oss i den. Och det är den här tendensen vi ibland har, tycker jag, att dumpa över ansvar på nästa generation. Det kan handla om miljöfrågor, det kan handla om genusfrågor. Det kan handla om, jag kan inte ens skoja med mina barn om det här längre, för jag tydligen skojar för mycket om det. Ja, det fixar du, säger jag till min dotter. Fixar du? Jaha, schysst så. Och vi har på riktigt den där tendensen ibland att nej, men det blir nog bra när de som är tonåringarna idag är vårt hopp. Liksom. Bara de kommer in så blir allting bra på arbetsplatserna. Nej, men det är klart att det inte är så. Så att vi har en tendens. Ja, vilka är vi då? Ja, men vi som är i någon slags ledande position eller åtminstone etablerade på arbetsmarknaden.
Är proppen nu, förstår
jag. Är det vi som är proppen nu?
Ja, absolut. 60-talister.
Oj.
Ja.
Hoppsan. Det var jobbigt att höra. Ja, men så det var mina två tankar. om det här. Att ja, det rör sig alltid mellan generationerna, men en del går över med tiden. Och inte dumpa ansvar på nästa generation. Typ så. Har vi några...
Vad har ni för erfarenheter som sitter här?
Elisabeth igen. Det jag tar med mig av vad du sa var att ja, men vi leder människor. Varför behöver vi peta in dem i ett fack och säga att de är en viss generation? Varför säger vi inte att vi behöver leda människor med olika värderingar? För det är ju det vi har relaterat till vår ålder. Och de är olika. Men i ledarskapet så behöver vi hitta ett sätt att se de vi är chefledare över. Mm. Vad har vi i den här gruppen som vi behöver fånga så att vi får med oss de här människorna? Mm. När människor följer så blir det naturligt lättare. Det är så mycket lättare att vara chef när människor följer.
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Bra. Tack. Någon mer tanke? Att leda millennials. Hur ligger vi med tiden här?
Ja. Vi har lite tid. En till
lapp. Ja, då står det så här. Ledarskap på distans. Hur gör man? Ja, hur gör man? Helena?
Det där tror jag är en fråga man behöver fundera över lite grann. Det är inget som jag känner att jag kan svara rakt av. Så här gör man.
Nähe.
Har du lett på distans kanske någon gång?
Ja, det har jag gjort under ganska många år.
Mm.
Framförallt, ja det kanske tar sig nu. Men ja, jag hade mitt allra första chefsjobb. Då var jag gruppchef för en grupp som inte fanns när jag fick jobbet. Men som jag sen rekryterade dit. Vi var kanske 7-8 stycken som satt från Luleå till Malmö. Så jag var i Sverige, men det var i allra högsta grad distans. Jag tror vi var 3 som satt i Stockholm. Jag och 2 utav mina medarbetare och de andra 4-5 utspridda över landet. Och vi hade telefonmöten varje fredag. Det var jätteroligt för att man följde ju årstidsväxlingarna på ett roligt sätt. Det som hände i Malmö var inte samma sak som hände i Luleå kan jag säga. Vädermässigt. Men nu kanske jag kom off topic. Och det där var ju... Alltså det fanns en väldigt bra sak där. Jag tyckte att vi fick lite ordning och effektivitet. Jag gillar ju lite sånt när det inte tjoff tjoff och man har ordning på raderna i Excel-arket. Därför att ett telefonmöte går ju inte att... Alltså man måste ha ordning för att det ska gå att ha ett möte på telefon. Det kräver någonting annat. Så det var mycket som funkade bra. Sen reste jag ju en hel del så att jag vet inte... distans, alltså det fanns ju samtidigt något behov av att träffas också. Så
jag har ju faktiskt också lett på distans när jag nu tänker efter. Som försäljningschef i Skandinavien så hade man en säljkår i Sverige och så hade kanske ett par säljare i respektive Danmark och Norge. Och de ledde jag också på distans och det var exakt precis som du säger. Det var fredagsmöten. Det var ju lite lätt med Excel-arken för det var ju försäljningssiffror vi pratade med.
Mm. Vad skönt.
Ja, det var skönt. Men det finns ju behovet av att träffas finns ändå där. Och jag skulle vilja säga att det jag reflekterar över nu i efterhand är att det är inte lika lätt med alla. Det är inte lika lätt att komma nära alla om man nästan bara är på distans.
Mm.
Och det märker man efter ett tag.
Mm.
Och då blir det svårare att göra andra saker. Man kanske kan göra den här avrapporteringen. Men ska man verkligen leda och leda en människa och utvecklas tillsammans så finns det ändå någonting i det där att leda på distans som... där man missar den här mänskliga samarbetsaspekten, tror jag.
Mm.
Någonstans.
Så någon slags både och passar olika för olika människor.
Ja.
Men det gör ju nästan allting.
Ja.
Jag tänker på våra aktivitetsbaserade öppna kontorslandskap som det pratas mycket om. till exempel. Det passar ju faktiskt inte alla. Apropå funktionsnedsättningar som vi var inne på tidigare. Det är lite olika bra för olika människor.
Ja.
Och så är ju distansarbete också. Ja. Så att...
Så summa summarum på den här frågan.
Ja, om vi inte har någon...
Ja.
Hur har kanske någon som vill summera det här.
Ja, det kanske är... Oh,
ja, titta, vi har en summerare eller en tillförare av någonting i alla fall.
Lars Ekodén heter jag. Att leda på distans, det kan ju dels vara rent geografiskt långt emellan, men det kan ju också faktiskt vara att man har en grupp som jobbar ut, som när man är konsultchef i ett IT-bolag och sådär, så kan man jobba i samma stad, men man är ute i företagen och sitter. Och min erfarenhet är att dels gäller att ha en frekvens av kontakt med respektive. Men jag tror också man vinner väldigt mycket på att man skapar en kultur, en gemensam kultur och en gemensam stark värdegrund, så att man känner en tillhörighet. För annars är risk att man glider ifrån det gemensamma. Den vardagliga kontakten över kaffeautomaten eller om man sitter och har möten tillsammans öga mot öga, då är det lättare att skapa den där gemensamma värdegrunden, så att säga. Men när man då är från varandra, man kanske bara hör av varandra någon gång i veckan eller en månad också, så tror jag det är viktigt med en stark kultur.
Klokt. Tack, Lars-Erik. Bra. Hörrni, då lämnar vi det ämnet och så har vi... förlåt, vi hade en kommentar. Ja. Sorry.
Elisabeth håller med och tänker att det jag ser är lite... vet vi att det här kommer vara ett ledarskap på distans därför att vi befinner oss i en sån situation, då är det uttalat att det är det här vi ska jobba med och vi behöver bygga den kulturen, att vi hjälps åt att hålla i en kultur, till skillnad från när vi har en ledare som normalt sett är på plats men kanske ofta är frånvarande och därför försöker leda på distans. Så vad är det för förväntningar
just
vi har? För jag kan känna i mig själv, i min roll som medarbetare, om min chef inte finns nära, för att jag vill gärna träffa, jag vill gärna ha det fysiska, men om chefen ofta är borta men ändå är med på möten på distans, så blir det på något sätt en frustration i att jaha, han kunde inte vara med.
Just det.
Kontra att det redan från början är gjort och uppbyggt så att vi ska kunna hjälpas åt.
Ja, just det. Just det, så hur tydligt är det där vad distans betyder? Bra tillägg.
Mycket bra.
Tack.
Vi har en... Nu behöver vi börja med avslutningen. Och alltid när vi har gäster, och ni är våra gäster idag, så brukar vi avsluta med att ställa en fråga. Vad är en naken chef för dig? Så några av er får hemskt gärna bara känna in den frågan. Så kommer Paul, så får ni räcka upp handen när ni känner er klara, så kommer Paul att ta emot några sådana svar från er.
Lars Ekodén igen då. Spontant när jag har lyssnat på er och sådär tidigare på det, så har jag nog tolkat det som att vara transparent och öppen och våga vara föränderlig i sitt ledarskap.
Jag har Inger Greve här. Att vara en människa i första hand ser jag som den nakna chefen.
Men det kanske det blir en väldigt fint sätt att avsluta. En naken chef är att vara en människa i första hand. Tack för alla era bidrag och för att ni är här. Och bidrag menar jag inte bara det talade ordet, utan närvaro är också bidrag. Så tack för det. Tack Helena.
Tack Katrin och tack för idag. För den här frukosten.
Ni har lyssnat på den nakna chefen.
Med Helena.
Och Katrin.